Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödvinnen.se, åldersgräns 18 år.
Måndag morgon och Hockeystudion är tillbaka. Det har vi mycket att snacka om efter ganska händelserika veckor både på och av plan. I studion har ni med Julia Karlsson och på distans här med mig Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hur mår vi idag, hörni?
Det är kallt och jag har haft sån där reunion-helg med massa gamla kollegor. Så vi har pratat journalistik, Sportbladet, hockey. Vi gjorde en gigantisk hockeyquiz här i lördags. Och jag torskade. Var skittufft mot Kristoffer Bjerreborn. Eftersom jag ändå jobbat med hockey och han jobbar med personalfrågor så kände jag mig lite förnärmad. Men det har varit en trevlig helg och nu är i alla fall jag tokladdad inför en rolig hockeyvecka.
Ja, nej, jag har inte jobbat med hockey. Jag har bara tittat på hockey i helgen faktiskt. Och det är också någon gång ibland lite skönt sådär faktiskt. För att man behöver inte toktänka vinklar. Man behöver inte tokjobba med snabbtexter som ska släppas på slutsignalen när det ena laget vänder med 2 minuter kvar och sånt där. Utan man kan sitta och njuta lite grann faktiskt av hockey.
Det var en fråga på den här quizen som jag tyckte var rolig. Våra lyssnare kan väl, och även Abris och Julia om ni vill, fundera på den. Hur många lag och vilka lag har vunnit SM-guld i hockey? Om ni har lite att göra så kan ni ju ta bläckpenna och papper och skriva ner dem.
Och vad räknas därifrån när elitserien startar 75-76? Nej, då? Eller från IK Göta och sånt här?
Ja,
typ då?
Hammarby och
ja, allt. Okay. Ja.
Men det är en ganska rolig fråga. Så att, har ni lite att göra så ni kan ju få skriva på sociala medier till oss också. Jag ska ta fram facit också där.
Mm. Vi kan klura på det under programmets gång. Ja, det ska vi se här i slutet om jag kommer fram till någonting.
Du får inte googla, va?
Inte googla.
Vad menar du?
Nej!
Jag tänkte herregud. Sätta mig nu och googla ett tag.
Ja.
Nej, men jag tänker, hörni, vi hoppar igång direkt med vad, ja, kanske veckans, förra veckans största snackis. Och det var väl ändå att hamburgerkedjan Bröderna går in och köper Väsby. Tankar, känslor, åsikter, Abris?
Ja, ska vi börja med att reda ut om de köper klubben eller tar över klubben eller hur det funkar med den här 49-51%-regeln eller vilken det heter. Och Thomas Ros är lite av expert på det där med den svenska
modellen
som det heter. Ja. Så att vi ska väl inte svänga oss med en massa ord som många har gjort som inte riktigt stämmer till att börja med det. Så att du kan väl dra den lite snabbt, Thomas. Går det att köpa och ta över en klubb i Sverige idag?
Nej, det går ju inte det i Sverige som det kanske går att göra i USA eller i andra länder också. Utan 51% av det bolaget eller den föreningen som driver elitverksamheten måste ju då vara ägd av medlemmarna. Så att Väsbys medlemmar har ju fortfarande makten, majoriteten, när det ska bli viktiga frågor i styrelserummet och så vidare. Sen är ju det här en ren sponsringsdeal kan man ju säga, eller en partner där Brödernas framgångsrik hamburgerkedja och Väsby har gjort ett samarbete. Det som blir intressant är ju att Väsby upplåter delar av sitt klubbmärke och klubbnamn till en hamburgerkedja. Det är ju det som har gjort att lavinerna har dragit igång lite överallt. Det här är inte första gången det sker i hockeyhistorien. Vi har ju fortfarande det laget som är bäst i hockeyallsvenskan som heter Modo Hockey. De heter ju inte Örnsköldsvik Hockey utan de heter ju Modo Hockey. Och det är ju ett företagsnamn kan man väl kalla det för. Och sen har vi haft Team Boro genom tiderna som var då en husleverantör som blev väldigt förknippat med ett hockeylag och så vidare. Så det har ju skett förut. Hade jag varit Väsby så hade jag inte till... Jag hade varit jättetacksam för det här stödet på x antal miljoner som man får per år. Men jag tror inte jag hade velat göra avkall på mitt klubbmärke eller på mitt klubbnamn. Så ser jag på saken.
Ja, det var en bra genomgång. Och det är väl precis där som den här stöttestenen ligger. I att man inne då förändrar klubbmärke, man förändrar namn. Så jag upprepar lite det Thomas säger nu. Och där är väl smaken som baken lite grann, har jag märkt i reaktioner. Det finns ju de som är extremt emot det här. Och det finns de som tycker att det är lite uppfriskande. Och jag är väl inte superimponerad av den typen av... Jag är nog lite för gammalmodig, tror jag, för att liksom köpa det. Sen är jag ju också... Jag är ju inte så där superimponerad eller har stor tro på att det kommer att bli någon succé heller, om jag ska vara ärlig. Vi har ju haft några sådana där exempel som Thomas var inne på. Modo, ja, det var en annan tid och det har ju varit framgångsrikt. Men om man tittar lite mer i närtid så... Finns väl lite i fotbollsallsvenskan bland annat, lite sånt här, jag är lite dåligt insatt där med så här AFC United och lite annat sånt där.
Va?
Men,
kaffeopera.
Ja, kaffeopera och lite såna grejer. Och jag ser väl att, jag tror det är väldigt svårt att lyckas. Men visst, en hockeyettanklubb som erbjuder ett stort antal pengar. Jag har ju sett på nära håll hur hockeyettanklubbar, har ju Thomas också gjort, att det är ju liksom kanske den tuffaste serien att vara i, med tanke på att det är långa resor, lite publik, inte så stora tv-avtal och sponsorintäkter och så vidare, och får det här att gå runt. Så det är klart att det lockar. Och sen var man sätter den där gränsen då för vad man tycker är moraliskt okej, det skiftar nog från klubb till klubb och person till person. Men jag kan förstå att man lockas av det här extra tillskottet, slippa leva för sista kronan varje månad.
Men vad säger du då, Julia? Det här är ju, det är ju på något sätt hockeyhistorien som skrivs om, men i övriga delar av samhället, vi har ju arenor som heter banknamn eller Ericsson Globe Arena och så vidare. Hur, när du läser sånt här, hur känner du då?
Alltså jag kan ju börja med att säga att jag var inte superförvånad, för jag såg pushen på telefonen och så var det så hamburgare. Jag tänkte direkt att det kommer vara Brödernas, liksom, för de har väl redan ett lag tidigare också?
De har ju ett lag med lite sån här poppislag i östra delen av Stockholm, och där har de har ju försökt att starta juniorverksamhet, men de får ju inga istider. Mm. Så de har ju varit lite besviken på hur samarbetet med om det är Nacka kommun eller Värmdö kommun, ska låta vara osagt om hur det har funkat. Men då har man ju då hittat Väsby som ett alternativ då. Så att så är ju lite mer bakgrund till det.
Nej, men så jag läste den här och kände väl bara... Jag vet inte, jag tycker att det är tråkigt att man säljer ut sitt namn och sitt klubbmärke. Men jag har alltid undrat hur länge man kommer kunna undvika den typen av grejer. Liksom. För jag tycker Sverige... Generellt, som ni säger, det finns mod och etc. och så vidare. Men det känns som att vi generellt undvikit det här ganska länge. Typ att det, liksom en Red Bull eller någon så här stor går in och köper någonting. Men sen så undrar jag lite så här, hur länge kommer man undan med det då?
Jag tror att det är svårt också i Sverige, i och med att du har den här 51%-regeln. Att det är skillnad kanske med Red Bull, som kan gå in och bara köpa upp en klubb och göra precis det man vill göra, va? Här blir det en halvmesyr på något sätt, va? Då är det frågan om det är värt liksom att offra sitt klubbmärke på bara för de där sponsorpengarna då.
Mm.
Ja, och jag måste också fråga, om ni åker till Globen, vad säger ni då? Vad har ni sagt inom historien? Har ni sagt så här, ja, ikväll ska jag gå på Ericsson Globe Arena, eller har ni sagt att ikväll ska jag gå på Avicii Arena, eller säger man jag ska på Globen?
Ja, det är fortfarande Globen, men frågan är vad du säger. Ska du åka till Leksands ishall eller åker du till Tegera Arena?
Nej, men där har ju förändringen satt sig, det blir Tegera. Så är det ju, för det är en ny arena, men Globen är för mig alltid Globen.
Ja.
Och kommer Huddinge, som jag följer med stort intresse i hockeyet, att möta Väsby, så kommer jag säga att är det Huddinge Väsby ikväll? Jag kommer inte säga Brödernas, för det tar 10 år för mig att smälta in. Och då tror jag kanske det samarbetet mellan Väsby och Brödernas kanske inte finns längre. Så.
Men Globen ligger ju väldigt bra i munnen också. Den heter väl Stockholm Globe Arena heter den väl typ. Men vi sa Globen ändå. Men det är för att det är så lätt att säga. Och jag säger ju Gavlerinken fortfarande när jag åker upp till ERP Monitor Arena. För att jag tycker att det liksom... Dels har de bytt namn rätt många gånger så man har svårt att komma ihåg vilket det är. Och då kan det vara bra att hålla fast vid ursprunget. Och sen så ligger det lite bättre i munnen.
Man ska också veta att Stockholmshockeyn har ju jätteproblem. Vi har ju inget lag... Eller vi, Stockholm har inget lag i högsta serien. Vi har Djurgården och AIK som tampas i Hockeyallsvenskan. Djurgården är väl fortfarande topplag i Hockeyallsvenskan. AIK är ett lag som har utmaningar. Sedan därefter så är det ett jätteglapp till nästa bra hockeylag. Och då du har Tyresö, du har Huddinge, du har Sollentuna, du har Hanviken, du har Haninge. Men det finns liksom ingen riktig klubb som liksom ta befälet och säga att vi vill hjälpa Stockholmshockeyn. Nu har ju Väsby fått in muskler och kan göra det här. Och det är ju en klassisk del av Stockholm där de har närheten till Täby och Åkersberga och alla de här klubbarna som fostrar väldigt många bra hockeyspelare. Så gör de det här rätt så kan de ju ta steget till Hockeyallsvenskan. Och Vilundahallen är ju en helt okej och klassisk arena. Man kanske kan få mer stöd och bygga ut den arenan så att på sikt kan ju det här bli ett lyft för Väsby. Att man blir ett Stockholmslag som inte är fast segmenterat i Hockeyettan.
Jag gillar i alla fall att säga vi om Stockholm fortfarande.
Ja, precis, precis. Ja, men jag har ju jobbat så länge inom och brunnit för Stockholmshockeyn. Så den sitter lite kvar och jag har gått bra. På Huddinges matcher där och sådär. Så att jag är... Det blir väl ramaskri på sociala medier, men jag tycker Stockholmshockeyn behövs och jag tycker att det är så tråkigt när de här hockeyettan omgångarna avgörs och så är det Härnösand och det är Boden, de här lagen som liksom fått sånt stöd från kommunen så att de här Stockholmslagen är ju chanslösa.
Nu har vi pratat drygt 10 minuter om Stockholm utan att de har ett SHL-lag också. I SHL-podden, höll jag på att säga. Podden som fokuserar på SHL. Nu kommer vi att få drev efter oss, jag lovar.
Men det är inte varje dag som en liksom, kedja går in och köper upp halva laget. 49% av ett lag liksom.
Här kämpar de med näbbar och klor om att inte förlora 50-60 miljoner i intäkter i kvalstrid. Och så pratar vi om ett division 1-lag från Väsby. Nej, men det är bra. Det var speciellt.
Men det är ju i Hockeyettan och det är kanske i STHL. Där finns det en ekonomisk rimlighet att göra en resa i hockeyfamiljen. SHL så blir det för dyrt. Det finns inte en rimlig chans att köpa upp ett lag och liksom försöka ta det till guld. Det går inte.
Okej, vi ska släppa det här ämnet och vi kommer eventuellt hoppa in lite på Hockeyallsvenskan sen också, men jag tänker att vi tar en liten paus från det nu och går in på SHL som de flesta vill höra om. Jag tänker veckan som gått, hörni, om vi börjar lite så här mjukt och glatt den här veckan då och inte går in i kvalångesten där nere i botten. Vad har imponerat på er från veckan som gått?
Jag är fascinerad av Örebro måste jag säga. Och inte minst Rodrigo Abols hysteriska form. Och även Niklas Erikssons hysteriska form får vi väl också kalla det för. Han som är huvudansvarig för laget. Och jag har väl trott kanske att de här ganska uppmärksammade affärerna skulle... påverka laget i negativ riktning förr eller senare. Men det verkar verkligen som att det här har gett dem en enorm bränsle. Både Niklas Eriksson och Rodrigo Abols. Jag var tvungen in och kolla på det. Det känns som att Abols gör hur mycket poäng som helst. Sen har han väl matcherna inte gör poäng också. Men jag tittade i alla fall på december, januari nu. Det har ju varit uppgifter till oss att den här affären har varit klar sedan i november i princip till Rögle. Om vi utgår från att den var det då och tittar från december och januari då framåt så har ju han gjort 20 poäng på 13 matcher Abols. Det betyder att han snittar ju 1,5 poäng per match sen han, det är väl klart att han inte skulle vara kvar i Örebro, i alla fall för han själv blev det klart då. Sen var det klart en månad senare officiellt också. Så att och det är lite grann, det stärker min tes lite grann. För just när det gäller Abol så har jag känt att han har mycket mer i sig. Man får utanför lägga på sina 30 poäng eller någonting i SHL och sådär. Och grym ibland med så här liksom perioder i säsongen han försvinner bort. Och man har känt att fan, man skulle ha en liten blåslampa i arsel på honom. Så skulle han vara NHL-spelare. Och nu känns det som att han har fått den där lilla gnistan. Han har blivit lite förbannad, han har blivit lite besviken på Örebro kanske först, och sen liksom också en sån här att nu jävla ska jag visa dem ungefär. Och då plötsligt så är han ju den här spelaren som man som kan göra 50-60 poäng i SHL som man inte varit i närheten av tidigare. Så att ja, nej, blåslampan är där och han levererar.
Sen är han ju väldigt sevärd som spelare. Jag ska ju inte jämföra honom med Ovechkin eller någonting sånt där, men jag tycker att han kan ju liksom göra mycket på isen. Han tacklar ju enormt mycket av alla de här spelarna i topp 10 poängligan, så är han den som tacklar mest. Och han kan köra över spelare, han är stor på isen, han kan göra snygga mål. Jag tycker han har allt. Jag tycker du och jag har ju inte samma syn på honom riktigt, Abels, men jag har haft turen eller oturen att se honom när han alltid har varit bra på något sätt. Jag tycker alltid han har varit bra när jag sett honom live. Och då får jag, den bilden sitter ju fast på mig. Och sen kan det vara kanske att han kanske tyckte att var bra att det kom ut det här med Rögle. Och var skönt att jag bara kan slippa ha det inombords. Så då bara släppte allting. Luften bara släpptes ut ur ventilen.
Jag har fått känslan av att han kan vara lite bekväm ibland. Lite bekväm. Inte riktigt vilja ta det där sista steget för att bli sin fulla potential på något sätt. Och nu tror jag, som jag var inne på, jag tror att den har liksom... Den där gnistan har tänts på allvar nu. Och det är ju så, vi ser ju de här highlightsen och vi ser när han är bra, de här matcherna vevas det på Hockeykväll eller på Sportbladets sajt och sådär. Vi kanske inte ser de här matcherna när han inte riktigt är där, när inte backchecken riktigt är av högsta klass och sådana saker. Liksom, det är det jag tycker att ha varit hans dilemma under de här åren. Sen har jag tänkt att nej, men det kanske är jag som tänker, för han kanske inte har så mycket mer än 30, liksom 35 poäng i SHL. Han kanske bara är nöjd med att sitta där och göra det, inte vill göra mer. Men nu har han ju liksom verkligen bevisat att det är mer än så. Mm.
Jag undrar om Rögle ångrar sig nu.
Varför skulle de ångra sig?
Tänker du då?
Nej, jag menar Örebro givetvis. Undrar om Örebro ångrar sig, att de inte tyckte att han var mer värd, eller hänger med, att de inte liksom, ja.
Då kommer ju nästa fråga. Frågan om han har gjort, alltså om han hade skrivit 3-årskontrakt med Örebro i november, hade han gjort 20 poäng på 13 matcher då? Hade han varit så här jäkla bra? Hade han varit kvar i sin comfort zone då på något sätt och blixtrat till de här matcherna när du är och tittar?
Mm.
Jag vet inte. Det är jättesvårt, men det är väl klart att det är ju en jättejobbig situation för dem. För jag menar, det är ju också så här, ja, men säg att han vill ha 300 000 en toppcenter, kommer ju ligga på de lönerna på toppspelarna med den här nya avtalen och allting. Va? Då frågar så här, ja, vad hittar man som är bättre till samma poäng? Peng då? Det är ju lite grann det där, för att samtidigt ibland kanske det också är bra att man går skilda vägar. Att man får liksom ett lite wake-up call som spelare och liksom får sin fulla potential, tänka att nej, nu jävla ska jag visa dem där. Att det är, hur bra jag är.
Och jag ser det. Jag tänkte precis säga det. Det kan ju vara Abols liksom lite så fuck you till Örebro. Bara, nu ska jag visa hur jävla grym jag är. Typ.
Precis.
Sen tror jag vi sitter ju och kollar på Örebro utifrån och vi är aldrig med i omklädningsrummet. Men jag tror att i omklädningsrummet, oavsett om det är Örebro eller HV eller vilket lag det är, så tror jag att den gruppen går ju samman. Man vet om att 5-6 spelare, kanske 10 spelare nästa år, inte kommer att vara med i den här gruppen. Så att det här är ju en vardag att klubbar eller spelare byter klubb. Och jag tror att gruppen har bara drivit att ja, men vi struntar i det som händer Linus Öberg, Niklas Eriksson, Rodrigo Abos. Vi kör nu. Vi ska göra allt för att försöka ta det här guldet. Och den styrkan tror jag att man vet om att man kommer tackla någon medspelare nästa år som spelar en annan lag. Bara för att så funkar det. Jag tror att det är vi lite som kanske överdriver den här, vad ska man kalla det för? Effekten av att någon byter klubb. För spelare kommer alltid byta klubbar.
Så är det ju. Men det är ju inte så vanligt att en lagkapten i 1 januari går ut och säger att det är klar för en annan SHL-klubb. Så det har ju varit väldigt speciella. Niklas Eriksson har ju ändå varit en succétränare under hösten. Han får inte förlängt. Det är klart att det kan tippa båda vägar. Men det man kan konstatera är att man har liksom kommit överens i omklädningsrummet om att det här... Vi ska göra det här tillsammans som grupp. Vi ska inte liksom splittras av det här, utan vi ska bli bättre av det här. Och det har man ju lyckats med. Och man sätter ju jäkla press också, tänker jag, på de som ska komma in nästa år. Ny tränare Johan Hedberg, ny första center som kommer in. Alltså, det kommer ju att jämföras med det här som Örebro har i år. Och det tror jag också är en sporre för både Niklas Eriksson och Abol. Så att ju bättre det går för det här laget nu, alltså det, dels vill man ju avsluta snyggt tror jag också för sin egen karriär, men också att det blir mycket att leva upp till för de som, för Stefan Bengtsén, för Johan Hedberg, för den center man värvar nu istället för Abols och sådär, och ja, den är inte helt så här. Ingen lätt situation.
Där fick du till det, ingen lätt situation, precis.
Precis, det är mer genialiskt än ni förstår.
Men om man tittar på Örebro nu då, med den formen som Abbas är i, tror ni att de kan utmana om guld?
Jag svarade precis på en panelfråga om och det är ju en snarlik frågeställning som du har, om vilket lag tror vi kommer topp 6, för det står väl kanske mellan Örebro, Timrå och Rögle där om de två sista platserna, och jag är övertygad att Örebro kommer komma på de här topp 6 platserna, och då har man i alla fall en möjlighet. Jag tror ju de här lagen som kommer 7-10, de kan vi glömma, de har ingen chans på SM-guld, men kommer man i alla fall till en direkt plats till kvartsfinalspelet, så tycker jag man har en mer rimlig chans, och Örebro är för mig med de här poängen man har fått på slutet, jag räknar in dem topp 6.
Jag tror att de får jättesvårt att utmana guldet. Jag hade ju ett tips om att Örebro inte skulle bli topp 6 där för någon vecka sedan, när jag trodde Rögle skulle ta deras plats, så Thomas höll fast i Örebro på topp 6. Så det ser ju ut som att han får rätt där när det gäller det, för de går så pass bra nu. Men däremot har jag jättesvårt att se att de ska utmana om guldet med framförallt att de har så tunn forwardsida. Jag tycker de har överpresterat big time under serien här, och man har ju inte värvat någonting heller. Den stora värvningen som man gjorde inför säsongen, Petrus Palme, försvann han ut snabbare än han kom in nästan, och sen har man liksom plockat in sån här Marenis där, har inte något avtryck överhuvudtaget.
Bromé får man väl säga var en stor värvning, va, också?
Vad sa du? Ja, Bromé, var... ja, men ja, absolut, han återvände, absolut, men det som skulle liksom få, ja, den utländska värvningen, och tunga utländska värvningen, om man har plockat in så här Musik från Luleå och Marenis från Modo som inte fick spela där, så att det är ju, man har ju inte förstärkt laget direkt under säsongen, om man säger så, utan det har väl snarare försvagats, i alla fall på pappret sätt.
Skulle man kunna hävda att det är liksom säsongens stora överraskningslag hittills? Är det starkt?
Nej. Jag tycker Timrå naturligtvis också är ju också en överraskning. Så att det är ju jämnt där mellan de två, men jag vet inte, på något sätt så känns... Ja, jag ska inte säga. De är jämna faktiskt. Men Örebro med de omständigheter som har varit, det imponerar stort.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Okej, om vi går vidare i veckan som vart då. Rose, hade du någonting annat som imponerade på dig? Det här var ju Abris långa imponeringsspaning.
Jag vet inte hur många hockeymatcher jag sett där det är ganska jämnt i slutskedet, men, och något lag pressar på för att försöka få in pucken. Och det som skedde i Växjö här i lördags tyckte jag var helt otroligt, när de kvitterar mot Leksand, gör 2-2 när det återstår 3/10. Det är så sällan man ser det, men det blir sån magisk spänning när jag tyckte jag direkt såg att det här är klockrent mål. Men jag vet inte hur många gånger man sett med ett lag ta ut målvakten, pressa på, man chippar in puckar mot mål. Man, det blir som en tepuckshög mot målvakten, men jag tycker det så sällan blir någon, att det inte händer någonting. Att det är lätt för lätt att försvara sig i hockeyn. Men nu var det lite slarvigt försvarsspel också av Leksand. Men cred till Växjö att de lyckas få in den där pucken i sista sekunden. Det är inte ofta man ser det i hockeyn.
Nej, det är ju... Och där blir jag ju fascinerad också med... Jag måste ju få nämna, jag gillar ju succéspelare som är inne på. Och jag tycker ju med Robert Rosén också är ju också sån här sjukt intressant kurva på honom. Hur gammal är Rosén? Han är 87, va? Han är alltså 35 år nu, fyller 36 i år. Och han är på väg mot all time high poäng i SHL. Han har bland annat levererat, vad hade jag på att säga, 18, alltså han har gjort 18 poäng på 14 matcher de senaste 14. Efter Abol så är ju han liksom seriens poängkung från december och januari framåt. Sitter på ett utgående kontrakt, 35 år. Den här, ja, den blir intressant att se hur Växjö kommer att göra med Rosén. Det är ju en av, det är en toppbetald spelare i SHL som man står i ett vägskäl med hur man ska göra.
Ja, men hur har du gjort då? Om du får Henrik Eriksson, ja. Abris, hur har du gjort då?
Jag tycker den är så svår. Det beror ju lite på, jag tycker ju att, alltså det är ju bevisat att han är ju en topp 2 center definitivt i SHL. Nu sitter ju Växjö med Kalle Kossila och Joel Kjellman som kanske var tänkt att vara toppcentra 23-24. Ska man ta ner Robert Rosén som en tredje center och spela powerplay? Men då handlar ju också lönen. Hur mycket ska man betala en tredje center? Jag vet inte om jag hade kanske försökt att behålla honom som en topp 2 center, betala honom som en topp 2 center och så försökt gjort en rockad på någon av de andra centrarna helt enkelt. Men jag skulle nog kanske inte skriva 3 år med honom om jag säger så. Utan jag kanske skulle nog vara mer intresserad av att skriva helst 1 år i taget. Men max 2.
Sen är det ju beroende på hur Robert vill själv också. Han kanske har lovat sina nära och kära att jag spelar det här året. Sen så jag menar, han har haft en jättefin karriär 2 år i Ryssland. Jag tror väl kanske att han har lite pengar på konto så han kanske inte behöver spela hockey. Man kanske tycker det är världens roligaste grej. Det som blir svårt för, det som är ovanligt med att man är 35 år och fyller 36. Många spelare brukar ju dippa där poängmässigt. Men han ser ut att gå mot sin målbästa säsong genom tiderna i högsta serien. Han hade ju en kanonsäsong med AIK 2011-12. Gjorde han 60 poäng. Han kommer inte göra 60 poäng den här säsongen. Men han kommer, projektet just nu, alltså om man gör en, kollar vilken statistik han har nu, om det fortsätter, då gör han 47 poäng. Det är hans näst bästa säsong i karriären. Det är en oerhört intressant förlängningssituation för Växjö. Och ibland så är det ju så svårt att klippa med Johan Davidsson, Jörgen Jönsson, Fredrik Bremberg och så vidare, de här liksom ikonerna, och Robert Rosén kommer väl säkert få tröjan i taket i Växjö, och det är ju lite samma status nästan som Joakim Lindström i Skellefteå. Jocke levererar ju för övrigt fortfarande och är helt magiskt farlig på isen. Jag tror att man måste liksom sätta sig ner med Robert och fråga vad vill du? Vill du träna hårt? Orkar du det fortfarande? Och sen får man väl kanske ge nästan någon typ av livstidskontrakt med först att han spelar hockey kanske 2 år till och sen blir ungdomssportchef eller någonting sånt där. Det hade varit ett snyggt avslut.
Men jag tror liksom, alltså för mig är det ju en jättetydlig signal, den här poängfrossan som man har nu är ju att jag är en toppspelare i den här ligan fortfarande, Evertsson. Det är bara att titta. Hur många spelare, det andra alternativet är att jag vill avsluta på topp. Jag vill visa att jag är bäst och sen lägger jag av. Och hur många sådana fall ser vi, Thomas, där spelare gör så? Det är väl typ så här Ingmar Stenmark eller Björn, inte ens dem. Men alltså det är väldigt få som verkligen lägger av efter en toppsäsong.
Det är ju, det jag upplever, det är ju att, och det är kanske bara Niklas Lidström som inte gjort det, att många spelar ju en eller två säsonger för mycket. Ja. När det börjar gå lite för långsamt, när man kanske är fokuserad på husköp och sådär. Det går ju gärna att, ja, att tyvärr så blir sista säsongen man bara, oh, det här ser inte bra ut. Och i Roberts fall, han spelar ju ingen powerhockey eller åker snabbast i SHL, utan han är ju bara väldigt skicklig att göra, ha rätt tempo, göra lite tempoförändringar och sen hitta sina medspelare med magiska passningar. Det är ju hans styrka.
Han har ju känts för långsam i 10 år och det har ju bevisat att han inte är, så att det är liksom, det troliga är att han kommer ju inte att vara det nästa säsong heller.
Skulle ni hellre se att Rosén får ett fint, värdigt avslut och vinner SM-guldet, eller att Abols vinner SM-guldet med Örebro och säger fuck you till Örebro på det sättet?
Robert har ju redan 3 SM-guld, så att, alltså, Örebro och Rögle har ju inte vunnit SM-guld av de här lagen som har chansen att göra det. Så det är väl alltid lite häftigt om ett nytt lag får möjligheten att lyfta Lumat.
Ja, eller Timrå.
Eller Timrå. Ja. Men på tal om succéspelare då, om ni får välja, om ni på rak arm kan säga vem ni tycker är den mest värdefulla spelaren i SHL just nu.
Vem får jag börja?
Ja, börjar du.
Theodor Lennström. Alla dagar i veckan.
Har du med då?
Ja, men måste man inte nämna Antti Suomela i Oskarshamn? Eller vad är det som gör att Lennström får dig att få så mycket mer puls än när du ser Suomela som har skjutit 134 skott mot mål? Det är helt bisarrt mycket.
Är inte alla som spelar med Karlqvist bra då?
Jo, men är inte alla som blir första back i Färjestad bra då, eller?
Nej, det skulle jag väl inte vilja påstå. Det tror jag inte att alla Färjestads supportrar håller med om att de är heller. Nej, men jag står för mitt. Jag tycker att hans impact på Färjestads spel är större än Suomela, som jag tycker är en fantastisk spelare, och jag älskar Oskarshamn som klubb. Tycker de är fantastiska på alla sätt och vis och är grymma. Men jag tycker att Lennström är i en klass för sig just nu i SHL.
Det som är med Lennström, jag funderar ju på, jag har ju intervjuat honom och skrivit om honom, men jag undrar om inte han har varit forward någon gång. Alltså, för jag tycker han uppträder som en forward på isen ibland. När han möter sin back en mot en, det är få backar jag sett som kan slå en motståndare som Lennström gör. Jag tycker han har den här lite Huselius-skickligheten i sitt dribblingsspel. Han måste ha utvecklat en väldigt fin teknik. Och kanske varit forward i ungdomsåren då. Jag får den känslan dess.
Sen har han ju en magisk riskåkning som går lika fort liksom bakåt, framåt, i sidled. Alltså på alla sätt. Och det är ju för mig hans signum. Han flyter ju omkring där ute på isen. Det ser ju så enkelt ut. Och hans mål säger väl allt där mot Frölunda, som jag redan då utsåg till årets mål. Och jag tycker också att det... Han var ju borta 12 matcher på grund av en skada där, och jag tyckte att Färjestads svacka under säsongen. Jag tyckte att det märktes tydligt att han var borta. Suomela har ju inte varit borta, så det kan ju också påverka att man inte... Vi vet ju inte riktigt hur bra Oskarshamn är utan honom, om de klaras utan honom eller inte. Han gör avtryck.
Suomela och Oksanen, de har ju avgjort tillsammans 11 matcher. Har de, alltså, game winning goal har de vunnit mot, alltså, som de har slagit in för Oskarshamn. Och Oskarshamn har vunnit 19 matcher den här säsongen. Så de har avgjort 11 av 19 matcher för Oskarshamn.
Ja. Nej, det är ju också otroliga spelare. Men man fick bara välja en. Julia är stenhård. Så att jag... du kan argumentera hur mycket du vill. Jag håller fast i Lennström.
Jag tänker att vi ska lämna succé och de positiva och bara kolla till botten på tabellen. Om ni inte hade något annat ni ville prata om som har varit väldigt positivt i veckan.
Anton Lindholms istid då på 30 minuter och 30 sekunder, Abris. Vad kände du då? Vart du tårögd som jag blev?
Det är bra att de bäst betalda spelarna spelar mycket, tycker jag. Någon enstaka match där funkar alldeles yppligt. Han är ju också en väldigt, väldigt vältränad idrottsman. Och ska spela mycket i Leksand. Sen kanske det inte funkar att spela så 3 dagar i veckan.
Han sov så här rymdbyxor på då, mellan natten mellan torsdag och fredag. Har ni koll på vad jag menar? Det ser ut som så här stora skoter och rådbyxor som man ligger med, för att jag antar att blodcirkulationen ska bli bättre. Har du testat sådana, Julia?
Nej, är det sant, skulle jag precis säga?
Nej. Ja, jag har inte testat det. Har du testat det, Abris?
Nej, har du sett bildbevis på det där? Eller Lindholm?
Nej, jag bara fick från bra uppgift.
Ja,
bra,
okay.
Bra och nära håll fick att han såg med sådana här... Du vet vilka rymdbyxor jag menar? Andreas Turesson använde ju sådana.
Ja, okej. Okay. Ja, lite svagt sådär. Var det just att han spelat 30 minuter eller sover han alltid med sådana på sig efter match?
Nej, vid hög belastning så använder han dem.
Ja.
Och så. Tänk vilken podd vi skulle göra om vi sov med rymdbyxor.
Ah, fy 17 alltså. En hel rymddräkt skulle man ju ha, vet du. Man skulle vara inkapslad i en sån här rymddräkt och bara... Och blodcirkulationen skulle bara strömma igenom hela kroppen. Så skulle man vara som en sån här tickande bomb.
Jag tror ju också att dagen efter så åkte ju Leksand buss ner till Växjö. Och det var ju också för att det finns ju en stelhet som upp som... Ja, även fast han inte har en... syltrygg som jag har, så slits väl hans kropp av att sitta på en buss i 6 eller 7 timmar. Jag ska testa de där rymdbyxorna. Man kanske blir supersnabb på paddelbanan.
Är du inte det redan då?
Nej, för fan. Jag har betongfötter.
Kan du inte snälla testa det och återkomma med en recension om en vecka?
Ja, jag ska göra det.
En snabb grej här. Om man nu tittar, stirrar sig blind på tabellen, som jag gillar att göra ibland. Jag tänkte på, Luleå har lyckats klättra förbi Brynäs nu. Och nu är Brynäs nere istället, närmare botten om man säger så. De spelade väl bara en match i veckan dock. Men jag tänkte ändå, Brynäs, vad kan vi säga om dem?
Ja, jag var där faktiskt och såg dem. En rätt blek insats av Brynäs mot ett skadeskjutet Färjestad. En typisk sån match som de borde se till att vinna om de ska komma upp på lite säker mark. Men det fanns ingen energi från start, tyckte jag. Det fanns ingen energi i andra perioden heller egentligen, fast man skapade en del. Sen fick man 2 billiga mål i början på tredje som var jättekonstiga. En studs i plexit och sen tavla av Tomkins som man kom upp till 2-2. Och sen hittar man ett sätt att förlora den matchen också. Så det är klart att det där är ju en sån match som på en ganska, alltså, 3 plus insats eller strax över det skulle man ha fått 3 poäng. Och det är ju det där som skiljer. Det som gör att man hamnar där nere. Så att nu är det ju pressat igen. Man hade ju kunnat köpt sig lite luft där, men jag tror man hade en match på 12 dagar eller någonting. Och då är det ganska skönt att ta en seger där och liksom kunna bygga batterierna och liksom vara lite glada under en längre period. Men det vart skit av det för dem. Så att ja, de är ju allra högsta grad indraget i striden där, med tanke på att HV lirar lite pang-pang hockey för tillfället också. Så vi får se.
Lördagen den 4 mars, Brynäs HV, omgång 50. Mm. Kan ju avgöras där.
Är det i Brynäs eller?
Ja, i Monitor ERP Arena. Mm. Men det är många poäng de ska hämta igen, HV. Det, vi har pratat om den tabellen 1000 gånger. Alltså, men nu har de visserligen en match mindre spelad, om jag minns rätt här. Så då kan ju avståndet bli kanske 4 poäng. Men det är ändå just nu, det är 7 poäng som ska hämtas hem på 16 matcher. Man kan säga att det är 48 poäng att spela om. Men det är inte så lätt att hämta igen det där.
Jag har ju den här snitttabellen som jag har en följare som är jättesnäll att skicka och som man nu har byggt ut ytterligare under året här, där man kan liksom se exakt vad man behöver ta för poängsnitt för att nå ett visst antal poäng. Och det här med 61 poäng brukar ju alltid räcka i stort sett, men vill man vara helt säker kan man ju ta 63 poäng då, säger vi, för att det ska vara klart. Och HV behöver upp igen 1,5 poäng per match för att nå 63, medan Brynäs räcker med 1,13 för att nå 63 poäng. Så att det är ju, allt går ju i hockey, men det är klart att 1,5, om vi ska jämföra det med något lag, ska jag ta ett lag som, ja, Timrå har tagit 1,5, Rögle har tagit 1,5 under hela säsongen då. Så att det är liksom den nivån HV bör ligga på. Det är klart att det är inte omöjligt. Men det är lite poäng att ta igen. Och det känns som att om vi tittar på Linköping till exempel, som behöver ligga på 0,82 poäng i snitt per match för att komma upp i 63 poäng. Det är ju laget då ovanför Brynäs och Luleå, om vi ska förtydliga det. Det kan ju till och med, alla vi tre tror jag är överens om, att Linköping kommer att ta mer än 0,82 poäng per match. Så att det här kommer ju, är det några lag som är involverade nu, så är det Luleå och Brynäs i detta. För att i Linköping och Oskarshamn har alldeles för mycket poäng redan för att bli indraget. Så att det här är ett fyralagskrig. Det är krig som man inte säger, absolut inte, förlåt. En fyralagsstrid kan man säga att det är. Sportslig strid. Det är bara hockey. Men jag tror att 4 lag max, och det kan vara nere på 3 lag ganska snart också, tror jag.
Innan vi lämnar HV, vi behöver inte gå in. Vi har pratat mycket om HV i senaste programmen, så vi behöver inte gå in så mycket på deras lagbygge och så vidare. Men jag tänkte på matchstraffet måste vi ändå nämna, som var helgen. Nick Shore där.
Ja, vad tyckte du, Julia? Har du sett det?
Jag har sett det. Jag tyckte att det var, ja. Jag tycker att det är helt, eller jag fattar varför han får matchstraff, men jag tycker typ att det är lite sjukt, om man får säga så. Jag tror inte att han har koll på att domaren kommer där han kommer liksom.
Nej, visst blir man ambivalent i det där.
Ja.
På ett sätt så fattar man ju att han får det, och på ett sätt så tycker man i någon typ av värld att han inte ska få det.
Ja, det måste.
Och så måste vi ha en åsikt här. Och så det är det här som är så. Nu måste man ju tycka någonting, liksom, att det är rätt eller fel. Och det är där vi hamnar i många gånger. Och det är få bedömningar som är så svår, tycker jag, som den här nolltoleransen mot domare. den är ju så extremt svårbedömd och den kommer ju aldrig bli rättvis heller. Vi har ju allt från Joel Lundqvist 5 matcher för en lätt knuff till Jesper Sellgren som inte ens blev anmäld för en också en knuff på domaren till den här var Tyrväinen som Linus Johansson kastar sin klubba lite grann på 2 matchers avstängning. Ja, den tycker jag är den absolut svåraste att liksom förstå och hitta en nivå i.
Men det är också både Sellgren och Komarov där, de blev ju anmälda i efterhand och fick sitt straff. Nick Shore vet jag inte, han fick ju matchstraff direkt på isen och då har ju den domaren tagit det.
Komarov vart väl avskickad direkt?
Vart han avskickad direkt?
Ja, och Sellgren tror jag inte ens blev anmäld, om jag ska vara helt
ärlig. Nej, precis. Och det har ju att göra lite vad det är för domare. Jag försökte sätta mig in i det där, hur det funkar. Och då har jag förstått att vissa domare är mer... Jag vet inte om man kan säga har spelkänsla eller koll och så vidare. Nick Shore vill ju inte slasha domaren. Han vill ju slå med klubban på stolpen för att han har missat ett läge i matchen. Och så. Och det handlar lite om vilken spelkänsla och vilken attityd har domarna. Eller brottsoffret, domaren i det här fallet, för han blev ju slagen på benet. Tycker han, kan han läsa in att det var ju noll mening med det hela. Då kanske man släpper det. Men är det en domare som tycker att nej, men så här får man absolut inte göra, vi måste ta ansvar för domarkåren och så vidare, ja men då blir det ju sån här påföljd. Så jag tror att domarna måste, jag använder ditt slitna uttryck här, Abris, låsa in sig ett rum och fundera på när är det abuse of officials och när är det inte det.
Och jag förstår ju på något sätt båda sidorna av det här, för att det är också en jäkligt farlig väg där man ska ha att ja men domarna måste visa lite känsla och de liksom, det är en olyckshändelse. Det är ju lätt att den här knuffen blir hårdare och hårdare för varje gång, och var sätter man gränsen? Nu har man ju bestämt sig för den här nolltoleransen då, och den slår ju också fel ibland, men jag vet inte om det, den här gränsen är ju jättesvår att sätta, för att det är också lätt att den skjuts framåt hela tiden, att domarna ska tåla lite grann och det ska vara liksom lite sådär, man kanske får en smäll på munnen liksom och sådär, och att det är också okej. Så att jag förstår båda sidorna av den här problematiken, men jag tycker att den är väldigt svår att tillämpa på något sätt, för att det blir väldigt ojämn i bedömningen som jag var inne på. Jag vet inte, jag tycker att Linus Johansson ser också är väldigt olycklig liksom, den är ovårdad men väldigt olycklig, finns ju inget uppsåt på något sätt, och han får 2 matcher och Shore får ingenting, och han, det är ju precis samma sak, den är ju jätteolycklig, men den är ju, måste ju inte åka och dunka klubban i sargen heller va. Sen kan man förstå att man blir förbannad, absolut, men jag vet inte heller hur man ska göra liksom, om man står där i en spelagång och väntar på en intervju och någon liksom ska dunka en klubba i sargen och eller i väggen där typ och toucha till mig när jag står där och ska göra mitt jobb. Jag tror inte jag skulle liksom gå vidare med det, men det är klart man skulle väl kanske tycka att det var lite obehagligt kanske. Eller vad säger du, Thomas?
Ja, men domarna har ju, det är ju jättesvårt för dem. Det är väl klart att Shore vill ju inte träffa domaren här. Jag såg inte riktigt vilken domare det var.
Men han gör ju Hanebrink, tror jag.
Han gör ju det. Hanebrink kommer åkande lite bakom. Shore ska smyga lite mellan sargen och Shore där. Och det har inte Shore en aning om. Och sen får han ju en slashing. Jag menar, absolut inte. Är det med mening så ska han ju stängas av 5 matcher.
Minst.
Ja, men nu vart det ju liksom HV ligger under med 3-1. Man jagar en reducering. Han har ett friläge. Är en liksom inköpt spelare som ska leverera. Det är klart att han måste. Det är märkligt om han inte blir lite frustrerad då. Alltså han måste få visa det. Men sen får man ju då får de låsa in sig i det här rummet som jag sagt, och så får man väl fundera på om en olyckshändelse, om det ska vara lika hårt straffat som Komarov som ändå står och trycker på en domare.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi rör oss vidare. Jag tänkte att vi kan prata lite grann om... Eller ja, Brist, det var du som hintade lite om innan att du ville prata om Frölundas kanske inte så smickrande powerplay-form just nu.
Ja, men den är fascinerande. Det är ju lite Leksand light, eller att säga. Men snudd på ännu värre. Nej, men det är väl mer alltså att... Jag vill inte titta snabbt nu. Alltså man har gjort... Det är 10 matcher nu utan mål. 10 raka matcher. Sen har man nog CL-match också. Där tror jag inte man fått utdelning i powerplay. Och det är väl klart att det är väl... högst anmärkningsvärt när man har då den som har rankats som seriens bästa powerplay-spelare i laget också och inte få utdelning. Sen är det ju också starkt att man hänger med i toppen som man gör fortfarande och att det finns en rejäl förbättringspotential. Det har väl egentligen inte varit bra under hela säsongen, men nu är det ju fullständigt värdelöst då, kan man väl säga. Och det är ju en enorm snackis där nere, och det är ju lite fascinerande att det händer just Frölunda på något sätt. Och det är ju på samma sätt som man hyllar Ryan Lash. Han har ju liksom fått 90% av all cred för Frölundas powerplay framgångar på senare år. Så är det ju också, så måste ju han få en hel del kritik för att det ser ut som det gör. För i min värld så är ju Ryan Lash har väldigt stor makt över hur Frölundas powerplay ska se ut. Och då riktas ju lampan väldigt skarpt emot honom också när det inte fungerar. På samma sätt som den riktas starkt mot honom när det fungerar också. Att han får mycket beröm. Och det jag reagerar på i första hand med Frölunda. Jag vet ju hur Ryan Lash fungerar. Han tycker det är mycket bättre med en riktigt bra chans än att man slänger in skott på mål. Typ liksom så här. Att han får han slå 5 passningar. In till någon som står 2 meter framför målvakten och en av dem går fram eller 1,5, så är det liksom mer värt än att man ska hålla på och skapa halvchanser och hoppas att de går in. Och jag tror att det är där någonstans tror jag också att Frölunda slår knut på sig själv mycket också. För tittar man på deras till exempel med hur många skott de har skjutit på de här 22 powerplayen som man haft på de här 10 senaste matcherna, så man skjuter 34 skott. Och jämför då med de 3 bästa powerplayen under den här perioden, så har ju Växjö då 50 skott, Rögle 60 skott och Brynäs 58 skott. Så att det är ju snudd på det dubbla, och det säger ju också att Frölunda har ju inte den kvantiteten heller som behövs, tror jag, för att få utdelning. Men man har också gjort ett medvetet val i det här, i och med att jag vet hur Ryan Lash vill bygga sina powerplay.
Men det har ju inte också att göra med det vi pratade om med Robert Rosén. De är ju för övrigt lite snarlikna också som med fantastiskt bra spelsinne. Ryan Lash fyllde ju 36 igår för övrigt. Grattis, happy birthday, ja, efterhand då. Han gjorde ju en poäng per match, eller han har alltid gjort en poäng per match i SHL. I fjol hade han väl en hel galen säsong, jag ska kolla upp det här bara. Han gjorde 66 poäng förra säsongen och nu är han nere på 0,5 poäng per match. Alla hockeykarriärer tar ju till slut, alltså bromsas ju in. Och kan det vara så att Lash kanske blivit lite långsammare, fundera lite på karriärslutet och har inte samma den här liksom krispiga fokusen i powerplay-lägena. Han är 36 bast, alltså människan har ju någon naturlig klocka i sig där man inte blir lika fokuserad eller tappar spänsten lite ju äldre man blir.
Nej, men det är ju absolut en poäng i det. Men det blir också väldigt sårbart då när han har sån stor roll i deras powerplay, om han nu börjar svikta det här. Sen kan man alltid prata om att man hade kanske inte den här riktiga pointbacken under första delen av serien när Borgman var skadad och sådär. Man valde att värva Petri Lindbom istället för finländaren som jag tappar namnet på nu som försvann till NHL och sådär, vad som är mer defensivt lagd back. Så det är klart att han har väl kanske inte haft dem. Elmer Söderblom försvann också, som var en kille som verkligen kunde smacka dit de här passningarna. Så det är klart att det finns ju fler delar i det här än Ryan Lash. Så är det ju. Men jag tror att en stor del ligger i det där, och jag tror också kanske att Frölunda har kört fast lite grann, att det blir lite att motståndaren har läst mycket av det de vill göra, och kanske då framförallt Ryan Lash, att man måste kanske rucka lite på sina principer där och försöka hitta lite andra typer av lösningar. Och jag är väl inte någon fanatiker av det här att man ska skjuta och kasta puckar på mål hela tiden. Jag tycker att det finns en poäng i att skapa bra lägen i powerplay, men det finns ju också en gräns där man kanske måste få in fler puckar framför mål. Det är om inte annat oftast väldigt bra returchanser och så vidare, att man får dit pucken till det där området. För ute i sargen är det är jättesvårt att göra mål därifrån, och lika bakom mål också.
I fjol gjorde han 29 passningspoäng i powerplay. I den här säsongen har han bara 7.
Mm. Och Frölunda är ju sämst i serien i powerplay av alla lag. Till och med sämre än Leksand, som jag vet inte, de har ju knappt gjort mål på hemmaplan i powerplay. Men de har gjort något nu på slutet. Men alltså, det säger ju en del. Man har 14 mål att jämföra med exempelvis Oskarshamn och Växjö som ligger runt 30 mål. Mm. Så att det är ju ganska... Nej, det är ju lite besvärande. Samtidigt som får man fart på det så kan det ju vara en liten extra turbo också då.
Den här matchen jag såg i torsdags för övrigt, Leksand-Skellefteå. Inte en utvisning i den här matchen. Det är inte ofta man ser det.
Nej.
Ja.
Det var sånt. Det gick fort den matchen var kanske. Det var inte så mycket mål.
Ja, nej, vad var det? 4-1 till slut var kanske någonting sådär. Det var det. Lite spännande att det inte blir någon utvisning. Undrar om det är en trend att vi går mot det, eller om det bara var liksom ett lyckoskott där, att de skötte sig på isen.
Det är lite tråkigt också när det inte är någon.
Ja.
Det får inte vara för många, men det blir lite känslolöst när det inte är någon.
Lagen får ju momentum och det blir förväntningar och det blir känslor. Ja. Om gästerna får ett powerplay så blir det ju irritation, och om hemmalaget får powerplay så blir det ju en förväntan och sådär, liksom, som är häftig i hockey.
Jag ville checka in. Jag tänkte på värvningarna just nu. Jag såg exempel.
Ja,
jag såg exempelvis att Nick Halloran verkar vara på väg bort från Timrå. Ett, vad hände där? Och två, vad har ni för övriga värvningar som ni hade velat se eller som är på gång just nu?
Jag såg ju Nick Halloran lite grann i Örebro. Jag får börja där bara i förra säsongen. Och jag kände att det här är absolut inte någon min spelare. Typ det här, det kändes som en juniorspelare som inte alls liksom kom på insidan. Och så värvade Timran och så tänkte jag att det här var ju konstig värvning. Och sen var han ruskigt bra där i början. Så jag tänkte att jag får nog omvärdera min hockeykunskap igen. Och, men sen har det ju som sagt tagit ganska mycket stopp där. Och händer inte speciellt mycket lite så. Så att jag blir nog inte förvånad. Samtidigt har väl Timrå Anton Vedin långtidsskadad också. Va? Så det handlar väl om att få in någonting där. Men det är ju ett nytt styre i Timrå. Det är ju ganska mycket blåvitt som värvas in. Tänker på finländare. Och sportchefen är finländare. Och det är ju inte alls omöjligt att han har någon finländsk forward i rockärmen som är på väg att kunna komma till Timrå. Det har väl redan kommit in några stycken. Kanske kommer en till. Och då släpper man nog Halloran. Sen tror jag inte att han är högvilt på SHL-marknaden, om man ska vara helt ärlig.
Han spelar ju bara... Hela säsongen så spelar han ju bara 12 poäng per match. Och senaste 5 matcher, om man ska slå upp här på SHL. Vi ska se vad han är nere på då. Då är han nere på 7 minuter. Så Timrå har ju bevisat, eller visat för honom, hur de ser på honom i hierarkin. Och det är väl... Det här är ju en liksom klockren skilsmässa, tycker jag, för att Nick Halloran kan ju inte åka runt och spela 7 minuter i SHL, det går ju inte liksom så.
Nej, och nu har man ju också fått in den här nya finländaren där som dessutom har kontrakt över nästa säsong. Panu Meho. Gud, vilket dåligt uttal. Men han har kommit in i alla fall, så det är klart att man har ju släppt Jakob Blomqvist också tidigare under säsongen här, så att jag undrar jag om inte Halloran var en nubbenvärvning kanske, va? Tror jag. Han var med honom också innan han avpoliterades helt i Timrå där. Jag är inte säker. Men det är ju inte
alls... Man byter sportchef till nubben, värvade ju Kent Norberg, värvade ju Joey LaLeggio också liksom. Ja. Han har ju värvat honom 2 gånger nu.
Ja, absolut. Och jag tror att Halloran också, att nubben fortfarande höll på med Timrå då när han värvades. Så att det är också tydligt, tycker jag, att... Kimmo Kappanen är inte där bara för att förvalta det som finns, utan han vill forma truppen också lite mer på sitt sätt.
Vad har ni annars för värvningar ni hade velat se då? Eller som kan tänkas vara på gång?
Man vet ju inte riktigt hur det blir nu från AHL, de här spelarna som kanske börjar komma in i januari nu. Vi är ju i januari och februari, om de spelar lite där borta. Vem kan ge upp, åka hem och bryta ihop? Och så vidare. Det kommer nog ske nu när man har testat många månader i Nordamerika, men känner att nej, men nu vill jag avsluta i Sverige?
Jag tror det är två sidor på det där. Jag menar, det jag kan känna lite grann är också att ska man ta in någonting nu så ska det ju vara någonting som är bra. Liksom bredd och har ju de flesta klubbar och den kan man hitta alltså. Men det ska ju vara något som verkligen lyfter laget. Jag menar, det är en sån här perfect match. Jag menar, naturligtvis, Gustav Rydahl tror jag inte är supernöjd med sin situation borta i Nordamerika. Har ju inte riktigt fått, har ju inte fått den NHL-chansen. Färjestad sliter ju otroligt hårt med skador och fick väl Remy Elle skadad nu också i helgen här, va? Så att det är ju klart att det är ju en drömspelare för dem. Samtidigt, Rydahl sitter på ett bra envägskontrakt.
Envägs, ja, precis.
Ja, och du har inte minst en skatteproblematik också som vi inte får glömma när vi pratar om de här spelarna som är utomlands. Inte minst NHL, för dit åker man ju över ganska sent. Jag tror att de åker över slutet på september eller något sånt här i bästa fall. Och då räknar man 6 månader från det. Thomas är bra på matte och sådär, men jag tror vi är fram i slutet på mars. Innan de här 6 månaderna har gått. Sen finns det ju alltid något undantagsfall. Per Lindholm valde ju liksom att ta den skattesmällen. Men nej, jag vet, det är inte bara att få hem den typen av spelare. Och det är i så fall lättare från Schweiz. För där åker de i juli. Många slutar på juli kanske redan. Va? För det är lite samma försäsong som vi har här i Sverige. Och där kan det ju liksom ändå finnas en rimlig chans att få hem de här. Men... Så att jag är väl lite inne på att det kan bli en del skiften kanske i SHL möjligtvis, att man försöker byta där och så, för att det vimlar ju inte av jättebra spelare som kommer att bli ledig, tror jag. Det är ju så här, om typ Leon Bristedt kanske inte trivs i Davos trots att han är ett år kvar och kanske vill hem till Rögle, lite som Ted Brithén heter han. De är så många Brithén så jag har svårt ibland att hålla upp namnen. Eller Jakob de la Rose kanske, om han vill liksom komma hem till Färjestad och skriva ett långt kontrakt där. Den typen av spelare kan ju vara aktuella, ska vi inte utesluta. Men annars tror jag nog att sportcheferna kanske kommer att snacka lite grann med varann också och försöka hitta interna lösningar. Kan vi lägga till det också, att sån som Filip Roos till exempel, kanske. Skellefteå, de har ju definitivt behov av en back, eller vill säkert ha in en back till. Jag vet inte, men då ska man ge upp då, liksom åka hem nu och ställa in sig på ett ny liga, nytt spel. Det finns ju några sådana namn, och något kommer ju säkert att komma, men jag tror inte att det kommer att bli någon massinvandring av svenskar utomlands. Marknaden har ju krympt också med det här med KL nu. Det finns ju liksom, annars kunde det ju komma någon spelare från KL exempelvis. Va? Nu är det ju, vilka ligor kan man plocka spelare som höjer ett SHL-lag? Ja, det är väl Schweiz, NHL och till viss del
finska ligan. Finska ligan då?
Ja, hur många lyckade värvningar därifrån har du sett?
Nej, men det brukar ju alltid bli när
Christian Kose.
Ja, han gav guldet till, ja. Eller i alla fall var delaktig.
Jo, absolut. Och det kommer nog att bli någon värvning därifrån. Det har du rätt i. Men jag tror också att man har liksom... Kvallagen kommer väl naturligtvis att ta någon chansning därifrån. Men jag tror att ska du vinna SM-guld så är jag inte så säker på att du hittar den typen av spelare som höjer ett sånt lag i Finland.
Jag gick in lite snabbt och kollade på Koko här, och så känns det som en sån här klassisk klubb. Då. Det är Linus Andersson som är bäste målskytt i Koko, och det tror jag väl kanske inte blir aktuellt för Sverige. Emil Molin är ju där också. Sen kan man ju alltid nämna Max Veronov som spelar i långt ner i hierarkin och har typ spelat 10 matcher spelat säsongen i San Jose's farmalag. Man vet ju inte om han vill satsa på nästa säsong och genomföra en operation, eller om man kan tänka sig att avsluta i Leksand den här säsongen.
Ja, hörni, vi börjar rulla upp mot timmen nu och det börjar bli dags att runda av. Till alla er som lyssnar vill jag bara uppmana att har ni frågor, tankar, funderingar eller något lag ni vill höra extra om, det är bara att skriva till någon av oss, ska vi göra vårt bästa för att ta upp det i nästa veckas avsnitt. Tack Hans Abrahamsson, tack Thomas Roos, tack till dig som har lyssnat. Så hörs vi igen om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.